En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om mordet på en släkting till Rawa Majid. En 64-årig man som beskrevs som omtyckt i lokalsamhället och som sköts ihjäl med 8 skott i vintras. Nu har den misstänkte mördaren ställts inför rätta. Senare i avsnittet pratar vi med journalisten My Wingren som infiltrerat ett nazistiskt terrornätverk där medlemmarna planerade dåd mot svenska mål. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Vi börjar alltså med mordet på en släkting till Rawa Majid. Ett fall där rättegången alltså inleddes nu i veckan. Men själva mordet, det sker den 29 januari. Och för att förstå vad som händer den här dagen så börjar vi dagen innan med att följa en 34-årig man som kommer att vara central för den här berättelsen. Aftonbladets reporter Amanda Hellsten berättar.
Dagen innan mordet så såg polisen hur mannen gick omkring i området. Och det såg nästan ut som att han rekade området, försökt få sig en bild av vart allting låg. Och nästan som att han sökte efter någonting, vilket man kunde se på kamerorna då.
Dagen efter, den 29 januari, så dyker mannen återigen upp på övervakningskamerorna i Husby.
Men då går han omkring, han har andra kläder. Dagen innan var han klädd i en beige jacka till exempel, så kanske lite mer alldagligt klädd ut. Den här dagen när han kommer tillbaka, den 29 då, så går han omkring med en påse i handen. Han har svarta kläder, han har en luva som han ibland har uppdragen. Så man ser inte hans ansikte så tydligt då. Och det kan man alltså se via kamerorna då. Överallt där den här mannen har rört sig så kan polisen i efterhand spåra hans mönster då. Och då kan man se hur han går omkring i Husby och också fotar en butik som han även står och tittar in i då.
Strax efter klockan 3 på eftermiddagen så händer något.
Det man då kan se på kamerorna och som polisen också får larm om sen är att den här mannen går in i en butik och där avlossar han ett flertal skott. Enligt polisen ska det handla om 8 skott som han skjuter mot en man som befinner sig i butiken. Och mannen träffas och dör senare av de här skotten. Och efter att den här mannen har avlossat skotten så springer han ut från butiken. Och då befann det sig ytterligare en person i butiken som hörde vad som hände. Han hörde skotten, såg hur den här mannen sprang ut, så han sprang snabbt efter honom och började skrika då för att få stopp på honom. Och samtidigt som det här i butiken skedde så fanns det också en polis som befann sig i området nära butiken som hörde att det avlossades flera skott och reagerade på det. Och kort därefter såg han hur den här mannen sprang ut från butiken och ropade och skrek och var väldigt skärrad och upprörd då. Så polisen sprang fram till honom och frågade vad som hade hänt och då pekade den här mannen mot en svartklädd person som sprang från butiken då och sa att vi måste få stopp på den här personen. Så polisen och mannen från butiken börjar då springa efter den här svartklädda, nästan maskerade personen då som har en i alla fall luva över huvudet.
Det blir en jakt på mördaren. Allt går att följa via övervakningskamerorna.
Så först kan man se hur den här mannen börjar springa på en gångväg. Det är väldigt mycket folk där. Bland annat ser man hur en kvinna springer med en barnvagn. Hon flyr liksom i panik för att komma bort från den här mannen. Så det är ju väldigt kaotiska scener och mycket tumult på plats. Och mannen och polisen hinner ganska snabbt ge fatt den här skytten. Och när de närmar sig honom så vänder han sig plötsligt om, tar upp sitt vapen som han då har haft i fickan, ser ut som, riktar mot dem och avlossar ett skott. Och samtidigt som det här sker så ser också polisen det, så han tar upp sitt vapen och skjuter tillbaka samtidigt som han försöker hoppa undan för att undvika att bli skjuten själv. Så det blir ju väldigt tumultartat på plats väldigt snabbt här. Men ingen träffas av de här skotten och polisen hinner senare ganska snabbt ifatt den här skytten då och griper honom och har i efterhand berättat hur han använder elchocksvapen för att få stopp på mannen då.
Den misstänkte mannen förs till polisstationen efter att han gripits. En av poliserna beskriver i sin avrapportering vad som sker sen.
I samband med avvisitering inuti arresten av frågar han flertalet gånger, är han avliden? Är det mord? Sen skriker han okontrollerat och ångerfullt.
Efter gripandet fortsätter utredningen. Det visar sig att den gripne mannen har ett digert brottsregister.
Den här mannen är, som vi nämnde tidigare, 30-årsåldern. Han förekommer i polisens brottsregister flera gånger tidigare. Han har begått ett flertal olika våldsbrott bland annat. Han har varit dömd för misshandel, misstänkt för mordförsök och liknande tidigare då. Man kan också se att mannen har lidit av psykisk ohälsa väldigt länge. Han har haft psykoser bland annat, så det verkar som att han inte mår så bra. Och under utredningens gång så förhör ju polisen honom flera gånger för att försöka förstå vad är det som har hänt och varför har du mördat den här mannen i butiken. Och i de här förhören, det är totalt 10 stycken, så uppger mannen flera olika versioner. En av de här versionerna är då att mannen ska ha fått ett uppdrag av någon. Han vill inte säga vem, utan säga att den här personen kallar sig Kingen eller King då i olika chattar. Och att han har gett honom ett uppdrag att han ska mörda den här mannen. Och han säger också att mannen som mördades var måltavlan. Så polisen förstår ju att ja, men det är någon som har gett den där uppdraget. Men de lyckas aldrig ta reda på vem det är som ligger bakom aliaset. Så det är ju ett spår i utredningen som faktiskt inte har fått något svar. Vem det är som har gett det här uppdraget. Men det ska också sägas att mannen i andra förhör uppger andra versioner, bland annat påstår han att han skulle köpa en biljett. Han ville resa till Irak och att det var därför han var i butiken och så hände någonting och så sköt han mannen. Han menar också att han skulle begå ett rån och inte alls hade tagit på sig ett morduppdrag då. Så det finns ju lite olika versioner här, men det polisen har tagit fasta på är ju att han ska ha tagit ett uppdrag och att mannen som mördades var måltavla.
Den här mannen som mördas, vad vet vi om honom egentligen?
Det är en 64-årig man som beskrivs som väldigt omtyckt i området. Det är väldigt många i Husby som känner honom och har beskrivit honom som en jättesnäll person som väldigt sympatisk, känner många och inte heller har några konflikter med folk i området. Och det här berättar folk som känner honom, men också polisen säger det, att de inte har kunnat hitta någonting som tyder på att den här mannen hade någon personlig konflikt med någon. Så de förstår inte riktigt varför han blev måltavla i den här skjutningen, baserat på hur hans eget liv ser ut och vad han själv har för konflikter. Och då visar sig att han har ju faktiskt inga. Däremot så är han släkt med Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid. Och det är ju också ett spår som polisen tittar väldigt mycket på i utredningen. För Rawa Majid har ju väldigt mycket konflikter, har varit inblandat i väldigt många olika gängkrig och liknande och har en väldigt stor hotbild mot sig. Samtidigt så har också den mördare mannen och Rawa Majid haft en konflikt, vad det verkar, för några år sedan.
Ja, du är inne på det här, men när man läser utredningen så det känns lite som att polisen famlar efter ett rimligt motiv eller man tar fram en massa olika teorier på vad som skulle kunna ligga bakom det här. Om vi bara tar det i korthet, vad vet vi egentligen, vilka teorier utreder de?
Ja, men som du säger så har de flera olika spår som de går efter som de försöker kolla om, kan det här ha varit motivet? Och då kollar de bland annat på om det finns ekonomiska motiv, om mannen kan ha haft någon skuld till någon, om det handlar om utpressning eller liknande. Så det är ett spår i det här. Ett annat är då att han för några år sedan faktiskt hade en konflikt med Rawa Majid som han är släkt med också. Så det är på så sätt de känner varandra sedan många år tillbaka. Och den här konflikten ska ha handlat om att Rawa Majid i en tidigare polisutredning pekades ut som delaktig i ett mord på den här mannens son för några år sedan. Och mannen själv ska, enligt tidigare polisutredningar, då, ta i kontakt med polisen om det här och också sagt att han trodde att Rawa Majid var delaktig. Så det här är ju en gammal konflikt som det har pratats en del om i kriminella kretsar och det har också förekommit, eller det nämns också i flera förundersökningar som polisen har. Så det är ju ett av de här spåren som polisen försöker få svar på. Har Rawa Majid något med det här att göra? Handlar om konflikten som pappan och Rawa Majid eventuellt kan ha haft då? Men det är ju inget de får svar på i utredningen tyvärr. Ett annat spår som de tittar på är ett mord som skedde på en annan gängledare i Turkiet några dagar tidigare i januari i år. Den mannen mördades kring den 20:e och några dagar senare så mördades den här mannen i Husby. Så där har också polisen ett spår. Kan det här på något sätt hänga ihop? Kan den mördare gängledaren i Turkiet ha haft något att göra med mordet på den mördade mannens son för några år sedan? Så ja, som du hör så finns det ju många olika spår. Men polisen kommer faktiskt inte fram till vad anledningen kan ha varit.
Hur ser egentligen bevisningen ut mot den misstänkte mannen?
Som jag nämnde tidigare så finns det ju väldigt mycket övervakningsfilmer. Och där kan man ju verkligen följa mannens väg egentligen de här dagarna. Man kan se att han är där dagen innan, man kan se att han är där utanför butiken. Man ser när han går in och man ser när han springer ut. Så det är väl egentligen den tyngsta bevisningen som åklagaren använder i det här fallet. Men de har ju också till exempel den här polisen som sprang efter honom och grep honom har ju också sett mycket av det som hände. Han såg att han var beväpnad, så hans vittnesmål är ju också väldigt tydligt i det här då. Sen har vi också mannens egna versioner som han, jag menar, han har berättat en del i förhör. Så polisen har ju en ganska tydlig bild av vad som har hänt och bevisningen pekar mot den misstänkte mannen då som är gripen.
Du har ju varit på den här rättegången i veckan. Var det något som stack ut när du var där?
Under den dagen som jag var där så var det väl inte jättemycket egentligen som de hann gå igenom. De åklagarna lagt fram sin bevisning. Det var också där hon visade upp filmerna. De målsägarna, de två personerna som han sköt mot och som inte träffades fick också vittna, så de har fått berätta sina versioner. Och mannen själv satt ju också där, alltså den åtalade då. Men han har inte fått höras. Och det kan man också nämna att hans advokat försökte trycka på att han borde få genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Och det här är ju för att han menar att mannen mår så pass dåligt att han kanske inte var vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde. Och han sa också att mannen inte skulle vilja vittna själv eller berätta själv om vad det var som hände under rättegången då.
Vi pratar ju ganska ofta här i de här poddarna om vad vi vet gällande olika fall. Här känns det som att det är väldigt mycket vi inte vet. Vilka obesvarade frågor hade du helst velat få svar på gällande det här fallet?
Det är väl framförallt vem det var som beställde det här mordet. För när man tittar på utredningen så verkar det ju ändå som att det faktiskt var någon som gav det här uppdraget till den åtalade mannen då. Att han skulle mörda den här äldre mannen i butiken. Så man undrar ju verkligen vem det var som gav uppdraget. Vad var motivet? Varför skulle just han mördas? Och ja, såklart vem som ligger bakom det här egentligen då. Så det var ju någonting jag hade hoppats på att man skulle få svar på när förundersökningen kom. Men det är ju någonting som polisen inte har fått reda på tyvärr.
Nu till något annat. För i veckan så kunde SVT berätta att ledaren för ett högerextremt terrornätverk dömts i Brasilien. Mannen ska ha organiserat och planerat en koordinerad attack i ett flertal europeiska länder, däribland Sverige. Målet, det var att slå till mot synagogor, moskéer och mediehus, bland annat mot Dagens Nyheter, tidningen Expo och Schibsted som äger Aftonbladet. En som har en unik insyn i det här ärendet är frilansjournalisten My Wingren som infiltrerat chattgruppen där planerna tagit form. Vi ringde upp och frågade hur allt det här började för henne.
Alltså från allra första början så började det 2021. Jag höll på att liksom skapa, eller jag hittade en app som jag kunde göra fejkprofiler med. Och jag hade liksom tidigare granskat just liksom våldsbejakande miljöer på nätet och kanske framförallt högerextrema miljöer på nätet och tänkte att jag kunde bygga som en liten Instagram-profiler med de här fake-profilerna. Och en av de här profilerna, en man, får en inbjudan till en telegramgrupp som jag då går med i form av den här fake-personen.
Den här telegramgruppen har en ledare. Och han väcker Mys intresse. I gruppen så är han anonym, men genom en kartläggning lyckas hon ta reda på vem han är.
Och det visar sig att han är amerikan som har flyttat till orten Kongsberg i Norge. Och samtidigt som han driver den här högerextrema organisationen som vars syfte är att liksom påverka primärt val men också uppmanats i våld mot både individer men även liksom generellt mot så här, svenska staden eller myndigheter och sådär, så reser han till Ryssland och besöker liksom ryska exklusiva klubbar, dyra restauranger. Han har liksom svårt att betala hyran i Kongsberg, men i Ryssland verkar han dels röra sig väldigt fritt, vilket är märkligt för att han är amerikan, och det här är våren 2022. Och i samband med Rysslands invasion av Ukraina så är det väldigt få amerikaner som känner sig trygga att befinna sig på liksom Rysslands mark. Så jag började liksom undersöka, jobbar han som något led i rysk hybridkrigsföring, eller är det här hans liksom övertygade tro som han driver i gruppen?
Kartläggningen av honom blir en artikel i tidningen Expo och följs även i en dokumentär. Men efter det här fortsätter My att följa honom, för han fortsätter att starta nya projekt på nätet.
Då för ett år sedan så upptäckte jag att han hade startat ett nytt TikTok-konto som han kallade för Black Sun Rising Militia. Och den här gången så var det en annorlunda ton. Redan på TikTok-kontot så stod det väldigt tydligt: den 16 oktober kommer någonting stort ske. Då kommer någonting hända. Och så var det så här: sprid till alla bröder. Vi tar resten på signal. Och så fanns det en länk till en signalchatt. Så jag gick med i den signalgruppen. Jag bara startade ett nytt signalkonto och var helt anonym och klickade på länken och gick med. Ungefär 2 veckor innan den 16 oktober. Och jag var faktiskt helt chockad över vad jag hittade där inne.
Hur ser det ut i den här signalgruppen? Vad är det som händer där?
Ja, men det är ju liksom konkreta terrorplaner som liksom växer fram i realtid. Det är både de här liksom listor på mål som ska attackeras både i Sverige och i Europa. Men kanske framförallt att det är dels manualer för hemmagjorda bomber. Men också då att den här ledaren Vincent, han väldigt aktivt liksom formar och styr individerna i chatten till konkreta dåd. Det finns ett exempel på ett konto som säger att han bor i Serbien och att han är 14 år. 14 eller 13, ja i alla fall. En väldigt ung kille, liksom, går på högstadiet. Han säger: jag har ändå ingenting att leva för mina betyg är så dåliga. Och då uppmanar Vincent honom, för då måste du göra någonting den 16. Han vet inte, jag vet inte vad jag vill. Liksom. Han bara, men en synagoga. Och då säger liksom Vincent, ja men det borde du göra. Men har du kunskap om bombtillverkning? Och han säger, nej jag har inte det. Då anser han, då ska du inte göra det. Det är alldeles för mycket som står på spel för att ni ska ägna er åt saker som kanske inte blir. Det är som att ledaren har liksom tagit fram statistik som visar att många terrordåd inte genomförs för att man inte kan liksom bombteknik tillräckligt bra. Mm. Så då istället liksom ger han alternativ till hemmagjord napalm som är väldigt enkelt att göra hemma. Man har nästan allting hemma, man behöver liksom ganska få saker, men det gör väldigt stor skada. Och sen liksom mer eller mindre groomar han den här tonåringen att liksom förbereda det här brottet. De pratar kläder, de pratar hur ska du göra för att liksom inte ångra dig? Hur ska du måste ha solglasögon på dig om det är soligt så att inte ljuset liksom hindrar vart du ser. Gå i det här, han till och med ledsagar så här, ja men här är det bra fönster på den här sidan av byggnaden, på den här sidan av synagogan. Så att ja, det chockade mig över hur konkret det var.
Ja, det låter som att det är väldigt långt framskridna planer. Jag förstår också som att det är vissa mål i Sverige som diskuteras. Vad finns det för måltavlor här?
Här i Sverige så var det primärt liksom att det var i den här listan över mål. Och då är det en del mediehus. Både lite större och lite små. Allt från Dagens Nyheter till Alingsås tidning och Stiftelsen Expo bland annat. Men det var inte jättemycket liksom planer som var öppna i chatten om Sverige. Utan ganska snart inser väl liksom Vincent att planerna kan inte vara allt för tydligt utvecklas i den öppna chatten. Så det finns en underchatt som är liksom för svenska och norska personer. Så att det är liksom där inne som planerna för Sverige konkretiseras.
Mm. Vad är det du gör när du får tillgång till det här materialet?
Nej, men jag känner ganska snabbt att det är... Alltså jag behöver göra någonting. Jag känner att jag tror inte att det är någon annan som är i den här chatten. När jag kom in i den, då var de inte... I slutet så är de ungefär 150 användare. Men när jag kommer in, då är de kanske 80 från hela Europa. Och jag känner det finns... Jag är väldigt osäker på om det finns liksom polisiär närvaro här. Och ju mer konkreta planerna blir, desto mer liksom stressad blir jag. Så till slut så väljer jag att liksom kontakta säkerhetspolisen och tipsa först om gruppen. Så det gör jag. Och sen händer det inte så mycket. Så att jag sitter ju liksom kvar i chatten och ser planerna fortskrida och känner att det inte riktigt händer någonting. Och blir ganska frustrerad. Men sen kontaktar säkerhetspolisen mig igen och ber om lite mer kompletterande material. Och efter det så går det ganska snabbt till att Vincent blir gripen och att han då försvinner från gruppen.
Hur reagerar de i gruppen på det?
De blir ganska stressade. Vincent har hela tiden målat upp det som att det här är en decentraliserat nätverk. Det ska inte spela någon roll om ledaren försvinner. Men det är ganska uppenbart att hans närvaro är väldigt viktig för att liksom planerna ska fortsätta. Så många av de planerna som har diskuterat öppet i chatten, de liksom avbryts. Att de som har planerat att göra dem känner att de inte vågar längre. Och flera går också ur chatten. Med motiveringen typ att jag vill inte åka fast för att ha dödat folk. Så det är lite grann som att de vaknar liksom upp när han försvinner.
Nu, ganska nyligen, så har ju han dömts i Brasilien. Vad menar domstolen att han har gjort sig skyldig till?
Han blir dömd för planering och förberedelse av terrorbrott. Uppmaning till folkmord.
Jag tänker, du har ju granskat och kartlagt våldsbejakande högerextremism länge. Vad tycker du, vad är det liksom som sticker ut med just den här gruppen som du fick insyn i?
Men två saker. Dels för att det var så öppet tillgängligt, att den här TikTok-profilen låg öppen väldigt länge. Och att det var så enkelt att komma dit och hitta dit. Men också att en vuxen ledare så systematiskt groomar en 14-åring att genomföra en terrordåd. Det tycker jag ändå sticker ut. Det upplever inte jag vanligt i de här miljöerna.
Hur nära skulle du säga att det var att de här planerna sattes i verket? Vill du säga något om det?
Alltså det går, alltså jag kan ju aldrig säga det exakt, men jag kände ju ändå själv att det var väldigt konkreta planer och att liksom man hyllade så mycket när man planerade någonting och när man hade hittat, när man hade liksom börjat bygga sitt material eller hade skaffat vapen eller och det finns ändå liksom en det är liksom en... Nej, men jag var orolig, annars hade jag ju heller inte kontaktat säkerhetspolisen. Men jag kände verkligen att det var ändå nära att saker skulle ske.
Vad tycker du är mest anmärkningsvärt med den här historien?
Ja, men kanske i någon mån hur snabbt och effektivt en digital miljö kan förvandlas till väldigt konkreta handlingsplaner. Och hur lätt det är för unga att dras in i någonting som kan få så otroligt allvarliga konsekvenser.
Sist här hörde vi My Wingren, frilansjournalist. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand och det här har varit ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Vill ni komma i kontakt med mig? Ja, då skriver ni till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Den mejladressen, den hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Det var allt för den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.